Allsvenska podden sponsras av Unibet.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Vi kastar oss rakt in i dagens avsnitt som kommer att handla om krislagen, topplagen, mittenlagen och en hel del annat. Men jag ska börja med att säga att jag aldrig har haft så mycket fel om allting som under den här coronasäsongen. För vi satt ju bland annat här i förra veckan och sa att nu har tabellen satt sig efter 15 omgångar. Vad händer? Jo, Hammarby kryssar. Och Sirius lyckas vinna en seg bortamatch mot Helsingborg. Kravla sig upp på topp 6. Just when we thought they were out, they pulled themselves back at top 6 igen. Jag vill kunna räkna bort Sirius någon jävla gång, men det går ju fan inte. Rydström, han kommer tillbaka gång på gång. Han hemsöker oss som ett spöke. Vad ska vi göra åt Siriusbomman? De har ju 30 000 i eget kapital. Det är inte rimligt att de ligger där de ligger efter 16 omgångar. Se på Varberg, de har ju börjat rasa ordentligt nu. Det är i ordning och reda, men inte Sirius.
Nej, men det är ju årets allsvenska bragd, deras prestation. Det enda jag tänker på med Sirius, det jag tänker på såklart på Vecchia som gör så otroligt mycket mål och att alla klubbar som jagar honom. Då tänker jag på Vecchia, jag tänker på Ogbu. Det är ju så mycket snack om dem och så många klubbar.
Moses Ogbo i Mjällby då.
Som ju var i Sirius tidigare. Och de har gjort såklart kanonsäsongen båda två. Utifrån sin egen standard 5+-säsongen. Det är första gången i Vecchia i skadefri kan man bara en längre period. Ogbo gör mål. För tiden var bara bra, nu gör mål. Det jag tänker på dem, samtidigt tänker jag lite för många klubbar vill ju värva dem nu. Många tycker att det vore bra tillskott. Men jag ser lite som, du vet, när någon är riktigt bra i ett VM, när någon sydamerikansk spelare från något av de mindre länderna eller någon afrikansk spelare som El Hadji Diouf 2002, de kan ju vara jävligt bra i vissa mästerskap, eller hur? Och sen så blir de sålda till en storklubb och så, som ska liksom kassera in det de har gjort i den här mindre miljön tidigare. Men det finns ju vetenskapligt bevis på att det är alltid fel att köpa någon som överpresterar i ett VM, för det säger inte så mycket hur bra de kommer vara i klubblaget sen, utan det finns ju så här empiri på att det ofta är ett dåligt beslut. Och jag funderar på, kan det vara samma sak med Vecchia och Ogbu? Eller tror du att de två skulle kunna göra det lika bra i en storklubb?
Nej, men jag tror, och det var ju lite det jag inledde med, att jag har aldrig haft så här mycket fel som jag haft under den här säsongen om olika saker, vad det ska ta vägen. Och jag har ju inte arbetat på något annat sätt, utan jag landar hela tiden i slutsatsen att den här säsongen är jävligt konstig. Och det är inte konstigt att den är konstig, eftersom den är helt annorlunda mot alla andra säsonger som har spelats. Det var ingen ordentlig försäsong, det var inga träningsmatcher. Nej. Det är ett extremt tajt spelschema, det är ingen publik på matcherna och så vidare. Så att det handlar ju helt enkelt om det. Plus att jag tror att inledningsvis var en mental omställning eller mental utmaning för spelarna att helt plötsligt börja spela matcher på som betydde mycket sportsligt mitt under en brinnande pandemi och man inte riktigt visste kanske exakt var den skulle ta vägen. Nu har de väl börjat vänja sig och så, och saker har väl återgått någorlunda till lite ordning och reda som sagt. Men så har vi detta då Sirius som jag inledde med att prata här, att de hela tiden överraskar oss gång på gång och kravlar sig kvar på topp 6. Så att jag, det är väl en rimlig och relevant jämförelse du gör med ett VM. Det här är något annat liksom än att prestera över tid. Det gäller säkert enskilda spelare som du nämner, och det gäller lag. Och någonstans är det väl det som är förklaringen. Och jag har ju alltid gillat att allsvenskan är oberäknelig och oförutsägbar, men det får inte gå för långt. Det får inte bli för konstigt. Då går det inte riktigt att ta på allvar. Då känns det inte seriöst. Det är nästan, jag läste någon prata om att man skulle sätta en sån här, vad heter det, Asterix bredvid Malmö FF när de nu har vunnit allsvenskan. Att ja, det här var liksom en coronasäsong. Det var inte en riktig säsong.
Jag säger att
jag såg ett sånt förslag fladdra förbi på de sociala medierna.
Men jag vill ändå fråga, jag vill ändå stanna till lite vid Vecchia då. Han har utgående kontrakt. Många klubbar jagar honom. Sirius har inga pengar i grunden. Det är en väldigt fattig förening, och dessutom ja, i dessa tider är det extra illa att vara det. Om de får liksom 5 miljoner för Vecchia för att släppa honom i sommar, borde de göra det då?
Ja, men problemet är ju att alla klubbar behöver pengar och inga klubbar har pengar. Nej. Det är jävligt känsligt, det är svårt att värva. Jag tror att det finns en osäkerhetsfaktor kring Vecchia, att han har varit så mycket skadad.
Med all rätt.
Det har ju pratats länge om att han är Sirius bästa spelare. Han och Lundholm och Robert Oman Persson var det inför den här säsongen.
Elias Andersson.
Ja, sen försvann Robert Oman Persson och slutade på grund av sina skador. Lundholm har väl fortfarande knappt sett röken av. Och Vecchia har ju då kunnat spela det mesta och gjort det väldigt, väldigt bra. Men det finns säkert en osäkerhet. Och jag menar, vad är det, en vecka kvar på transferfönstret? Sirius vore ju dumma om de sålde honom för tidigt. Ska de sälja honom, då ska de väl vänta in i det sista och vänta ut det absolut största tänkbara bud de kan få. Så är det någon som vill ha honom, får de väl betala bättre jämfört med vad Sirius tycker just nu. Samtidigt så, ja, skulle det visa sig att det kommer inga fler höga bud, ja, då kan de väl gå tillbaka till någon som har lagt ett bud den sista dagen och så släpper de han för det.
Absolut.
Så kan det absolut vara. Ja, det var en liten personlig utveckling där kring det. Vi går rakt in på kvällens första ämne och det är då krislag nummer 1 som är IFK Göteborg just nu. Jag har skrivit, pratat och tyckt väldigt, väldigt mycket om Blåvitt. Så det vore faktiskt intressant att höra din syn, Per Boman, på Blåvitts kris som ju blir allt värre och som består av många olika delar. Nu vaknar ju till och med Vulkan upp ur kryosömnen i Göteborg och fick ur sig en kritisk kröniker. Det kan man kanske tycka var på tiden då om man är en granskande journalist. Men det börjar ju, det är inte bara jag som kritiserar IFK Göteborg. Vad säger du?
Nej, men när man kollar på IFK Göteborg, det är som att se ett lag som har 4-5 falska nior i sitt lag liksom, på något sätt. 4-5 länkspelare som ska gemensamt hitta det här flowet som ska leda till chanser. Men jag menar, vad finns det för mig att säga om IFK Göteborg som inte alla redan har sagt? Du har ju in i förbannelse tjatat om att de släpper in första målet, och det är klart att det är ett stort problem. Det som Bartosz Jelak i AIK har ju nämnt det, att det har varit deras största problem. Nu gjorde de första målet med Falkenberg, men han har sagt att det är ett stort problem. Det är inte bara banalt att säga det, utan det är jättebekymmersamt att hela tiden få starta uppförsbacke som de får göra. Jag tänkte på en sån grej som Jakob Johansson, som borde vara en av allsvenskans bästa, absolut bästa spelare, topp 5 spelare i allsvenskan. Han fortsätter spela mittback i en mot ett lag, alltså att låta Norrköping kontra mot den med Jakob Johansson som mittback, det såg för hemskt ut. Vad var det du hade för formulering kring Jakob? Det såg som att någon hade kastat ett lasso kring honom när han skulle möta Almqvist och Nyman och de här i de situationerna. Jag med Blåvitt tänker jag väl att det är liksom lika stort ansvar över hela linjen. Det är inte bara Poja som underpresterar, utan min känsla är att Kenneth Andersson inte har gjort något spännande överhuvudtaget, nästan som sportchef, inte gjort någonting oväntat direkt, inte lyckats med någonting sensationellt. Jag menar, som Yusuf och Karasvili och sådana var ju ändå faktiskt den notoriskt utskällde Mats Gren som löste väl, om jag minns rätt, de som nu är spelarna som de kan sälja liksom. Max Markusson, ja, vad vet man om honom? Vad vet man om, han säger ju bara att allting ska lösa sig ekonomiskt, men det får vi se sen om det verkligen gör det. Så att det är väl, det känns som att det är att om supportarna borde inte bara ha en stor liksom förtroendekris för Poja, utan även för den högsta ledningen. Det är väl, men sen såg inte jag hela matchen mot Norrköping, så just den kan jag inte uttala mig om, men som jag förstår det så var det exakt likadant som tidigare.
Ja, nej, men det var ju precis på samma sätt. Jag tycker det är relevant det att ansvaret ska fördelas på många olika personer. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och vi kan väl upprepa det egentligen. Att jag menar, klubbdirektören Max Markusson, han verkar ju ha gått in i sin fotbollskarriär och då utan att överhuvudtaget förstå vad fotboll egentligen handlar om. När han går in och säger att IFK Göteborg kommer inte behöva sälja spelare framöver. Han har ju visat sig vara en väldigt stor risktagare. Och det gick ju bra med Benjamin Nygren utifrån att ekonomin var ju egentligen katastrofal redan förra året, men så fick man till den här försäljningen då, hade Benjamin Nygren dratt ett korsband till exempel, som ju inte är ovanligt att sådana saker händer, särskilt inte i IFK Göteborg den här våren, då hade de inte fått de här pengarna, och då hade de haft en ekonomisk kris nästan i nivå med Östersund redan förra året. Så det är klart att det är en risktagare och sådana synas och straffas när det kommer oförutsedda kriser som ju coronan är, då blir det ett extra hårt slag. Du har, som du nämner, Kenneth Andersson som är sportchef. De har ju två sportchefer, Kenneth Andersson och Pontus Farnerud. Man kan fråga sig, Och de ska ha två sportchefer till när de knappt värvar någonting och framförallt inte säljer någonting.
Hur kan man inte ha lyckats sälja Lassan Yusuf?
Det är obegripligt om det inte är så att de sitter med lite truff på hand och väntar upp där. Man ska väl inte döma ut det fullständigt. Det är en vecka kvar på transferfönstret. Men om de inte klarar av att sälja honom till en bra peng trots corona, så är det klart att det också är ett misslyckande. Och då kan man fråga sig, behöver de ha två sportchefer på avlöningslistan? Jag menar, Pontus Farnerud är ju en coming man inom svensk fotboll, såklart har en bred och aktuell erfarenhet. Jag är helt övertygad om att Pontus Farnerud skulle klara det där alldeles utmärkt på egen hand och sköta sportcheferiet. Och sen har du då tränarproblematiken såklart. Och exemplet AIK visar ju definitivt att inget löser sig bara genom att sparka en tränare. Men jag tror att IFK Göteborg måste ju förändra saker. Det går ju inte att fortsätta och springa rakt in i väggen när det inte har fungerat på en sommar och en halv höst egentligen. De släpper in första målet hela tiden. De är inte särskilt överraskande i sitt anfallsspel, men framförallt det här med om du släpper in första målet hela tiden, hamnar i underläge, det är ju bevisat att då tappar du i regel alltid poäng. Då måste man ju prioritera, då måste man ju tänka så här, okej, nu måste vi göra allt för att inte släppa in första målet. Det kanske kostar några tråkigare 0-0-matcher, men det kanske också ger att vi kan utnyttja vår styrka i slutet och trycka in och vinna någon 1-0-match här eller där. Man måste alltså förändra, och man måste ju inte sparka sin tränare för att förändra. Däremot så tror jag att man behöver göra någon förändring i organisationen i samband med att man gör en förändring. Det kan kanske vara svårt för Poja, som har hållit en väldigt tydlig linje länge, få med sig spelarna på att plötsligt göra något helt annorlunda. Ja, men då kanske man ska låta Ferhan Sibia göra liksom själv för sitt konsultarvode och komma in och leda den här förändringen. Att nu blir vi ett mer tillbakadraget, välorganiserat lag som bygger det här bakifrån. Och så får han liksom vara rösten som säljer in det här nya till spelarna. Det tror jag faktiskt skulle kunna få en effekt. Det skulle i alla fall vara att prova någonting nytt. Och det förvånar mig att inte IFK Göteborg med alla dessa människor som styr där har den idén och tanken att okej, vi kanske måste förändra någonting. Det skulle dessutom vara lägligt med tanke på att de ska ut och kvala till Europa. Och sätta liksom en mer defensiv strategi då för att stoppa det här med att de släpper in första målet hela tiden.
Vet du vad jag känner? Nej. Jag känner att inför säsongen så tyckte jag att Elfsborg och Blåvitt hade jämnstarka trupper. Och då undrar man inte fortfarande tycker det egentligen. Vi kollar målvakt. Anestis mot Rönning. Där tror jag de flesta skulle tycka att Anestis var bättre inför säsongen.
Ja, Rönning mer lovande, men exakt. Anestis en mer färdig
målvakt. Vi tar högerbacken. Givet att Elfsborg är bättre där med Johan Larsson mot Jallo, och det är givet. Vi tar mittbackarna. Och Okomo var jättefin under hösten, men som ingen kunde garantera att han skulle vara en storspelare redan nu under vår. Väisänen hade hyfsade meriter, men man vet inte riktigt. Det är, om man, och vi säger att Jakob Johansson är mittfältare, så är, där vinner väl Elfsborg också hyfsat ändå jämfört med vad Blåvitt har för alternativ, säkert med skadorna. Sådär. Vänsterback, jag gillar honom jättemycket, han är fin. Simon Strand, helt okej. Viktor Wernersson är också okej, jag tycker det är ganska jämnt. Vi säger sittande mittfält, vi säger att det är Jakob Johansson och Yusuf i bästa av världar då, mot Sivert Nilsson och Holst. Jag tror inte att det är många som hade påstått i alla fall att i grunden att Sivert Nilsson och Holst, som jag tycker om jättemycket, som är på säsongen, men jag tror inte folk tycker att de är bättre spelare.
Nej, men spelare för spelare. Så exakt. Är det klart att Yusuf, Sana och Lagemyr är ju inte sämre än de här.
Nej, vi tar Simon Olsson mot Sana och Lagemyr. Det är ganska jämnt tycker jag. Olsson har en större framtid för sig givetvis. Men det är ganska jämnt i på de positionerna. Högytter, vi säger att det är Rasmus Alm mot Ayash. Ayash vinner, även för jag gillar Alm också. Vänsterytter, helt jämnt inför säsongen. Jesper Karlsson mot Karasvili. Det var kanske mycket skadad, men det är också en del av en tränare att se till att spelarna inte skadade. Såklart sådär. Men det är ändå jämnt inför säsongen. Anfallare, Per Frick, älskar Per Frick, men jag tror inte någon blåvitsupporter hade sagt så här: vi värvar Per Frick inför det här året. Nu har funkat extremt bra i den rollen som taget och även djupled och allt möjligt sådär, och som länkspelare. De har ju inte haft någon riktig anfallare, Robin Söder då, men jag tror att de hade valt Robin Söder före Frick inför året då. Totalt får man ändå säga att Blåvitt nästan har starkare trupp egentligen än Elfsborg, men presterar så enormt mycket sämre. Det tycker jag är sensationellt.
Ja, det är sensationellt, och det handlar ju också om att det Det handlar ju om att få ut max av befintligt spelarmaterial. Alltså spelidén får ju aldrig stå över vad du faktiskt har för spelare och tillgå. Det är det jag menar, att här måste man i IFK Göteborg förändra. Medan man i Elfsborg har förändrat och anpassat sig väldigt mycket. Och framförallt också anpassat sig kanske efter den här coronasäsongen med ett extremt tajt matchande. Valt en mycket mer fysisk fotboll. När lagen liksom inte fungerar riktigt så når du mer framgång med det sättet att spela. Det måste man ju också kunna titta på. Allting kan ju inte enbart handla om en process som man pratar om IFK Göteborg. För jag menar, de här spelarna kommer ju och går. Det går inte att vara så processinriktade som man är i IFK Göteborg, för att du får inte behålla laget. Det ser inte likadant ut över tid.
Nej, men det är viktigt att påpeka faktiskt att det har varit ett bra spelarmaterial att jobba med. Visst, man har saknat någon mittback ibland, man har saknat någon riktigt bra anfallare, men i grunden så har inte Blåvitt ett dåligt spelarmaterial. De har ett bra spelarmaterial för att vara ett lag som är precis bakom Europaplatserna.
Därmed går vi över till det andra stora krislaget i Allsvenskan med en liten jämförelse där. För att om man tar AIK så skulle jag säga att deras lag på pappret är ju fantastiskt egentligen. Det är en otrolig trupp. Men mot Falkenberg här i deras senaste match så hade de faktiskt sina fem största namn, bästa spelare på pappret. Alla de fem är alltså med i matchen mot Falkenberg. Och då talar jag om Sebastian Larsson, Ofori, Nabil Bahoui, Colvin Sigthorsson och Henok Goitom. Då har de fem klassspelare på planen. Och de klarar alltså inte med dessa fem att besegra tabelljumbon. Det är ju någonstans sensationellt. Men det säger väl också någonstans att de här spelarna, de här fem stora namnen, de är inte i närheten av den nivå som man kanske har en bild av att de ska vara på. Det är en annan sorts problematik här.
Ja, man kan ju nästan gå igenom dem en och en under deras säsonger. Om man tar sånt som Ofori, det är klart att när han sätter de här långskotten i början av första säsongen i Svenska Cupen, då tänker man, kanske har han blivit en mer offensiv spelare än man trodde. Men, eller än vad han var tidigare i Allsvenskan. Men saken med Ofori är att han är ju en balansspelare i grunden som kan göra det på ett väldigt elegant sätt och han kan spela på ett väldigt svårt sätt som balansspelare. Han kan också göra det lite högre upp i banan, ta sig ur knipor mot två, tre cyklar, han höftar sig förbi dem och så vidare, och han kan hitta, vända spel bra, han kan göra sådär. Men han kanske aldrig varit den här typen som hittar den här raka passningen upp på en anfallare. Han kan aldrig varit den riktiga spelaren, utan snarare den som vill tillbaka boll, fördela vidare och så vidare. En slags uppdaterad Ado. Men när jag upplever ibland att folk kanske haft en bild av att han är bättre offensivt än vad han egentligen är. Man väntar sig mer av honom. Och att han... sen tycker jag att han var dålig såklart. Jag tycker att han var dålig även på det där vanliga uppsamlande jobbet som man borde vara jättebra på. Han har haft dåligt självton och sådär. Sebastian Larsson tänker jag också på. Jag tycker att han var grym första fem matcherna kanske. Sen så tycker jag att han har hamnat lite i den här faran som, du vet, för oss journalister då. Du vet, när Anders Svensson blev mittback. Trots att jag tycker att han var begränsad och ganska svag hela året när han var mittback, så var det ändå så här, Anders Svensson gjorde en jävla bra match då. Han hade någon pass som var fin och han är bra. Han vet vi i grunden kan det här och det här och det här. Och det är synd om Svensson som får spela med så dåliga spelare. Så där. Det snackade det varit lite med Sebastian Larsson i år. Jag tycker han var bra, väldigt bra i början, men jag tycker han har gått ner sig tillsammans med övriga laget sista 5-6 matcherna och verkligen inte burit AIK på något sätt.
Falkenberg var han bra mot också så här, i den absolut sista matchen här.
Ja, han var bra i den här matchen alltså. Okay.
Men annars är helt rätt kring Sebastian Larsson. Han var bra i början, gick ner sig som alla andra. Men i just den här matchen mot Falkenberg så tyckte jag att Sebastian var bra.
Ja, men det är bra. Kan du säga någonting om Nabbe då?
Alltså han är ju bara väldigt, väldigt långt ifrån sin formtopp. Det är klart, en spelare som inte är 100% mer fysiskt, då spelar det egentligen ingen roll vad du har gjort tidigare. Är du inte 100% fysiskt med efter en lång skada så kommer du inte leverera. Vi har sett mängder av exempel på det på spelare som har kommit tillbaka till Allsvenskan. Kasa Niklic i fjol, det tar tid för dem att komma igång. Det är ju det facket har ju Nabil Bahoui hamnat. Så att det är klart att där finns någonting om han kommer i form. Men det är ganska krånglig säsong att komma i form under det här. Nu har de en träningsvecka visserligen, men jag menar, det är ju ingen garanti för att han hittar formen. Det man kan säga övergripande om de här fem, om vi tar med då Sigthorsson och Goitom också som var anfallspar mot Falkenberg, så är det att där AIK idag står, det är ju att knacka långa bollar mot Sigthorsson som ska vinna duellen tillräckligt mycket för att den ska ramla ner hos Goitom, hos Bahoui, hos Larsson och Fåre där och ett andra bollspel. Det är ju ett extremt primitivt spel. Det är ju med alla dessa klassspelare då, så är det där AIK står. Knacka långt mot Sigtorsson.
Jag tänker så här, Östersundsmatchen som de förlorar, där det är svårt att i samband med den matchen hitta ljusglimtar. Man kan inte lägga ner tid på det egentligen, utan där måste man ju gå ganska hårt mot AIK. Men i grunden fanns ju någonting i, liksom, i energin, i rakheten, i det enkla spelet hos AIK som jag kunde tycka var ganska vettigt mot Östersund, även om de inte skapar någonting. Jag tycker att det fortsätter med det spelet ganska tydligt även om mot Falkenberg, som de säger. Och på så sätt så är det intressant med Bartos, för jag tycker att han har gjort ganska mycket rätt ändå. Alltså man förstår logiken bakom hans beslut och hur han väljer att spela med AIK. Men det sorgliga är då att det ändå inte leder till några poäng. Och det kan jag bara, det måste ju handla någonting om, jag tror inte att spelarna saknar vilja eller så passion, jag tycker de kämpar jävligt hårt, men kanske är de, jag förstår inte, vad är det som gör att de är så okreativa?
Nej, men jag tror att det var det jag började med och resonera här. Alltså de här spelarna är inte på den nivån vi förväntar oss att de ska vara. Vi kan inte säga så här att Ofori, Sebastian Larsson, Nabil Bahoui, Kolben Sigtorsson, Henok Goitom, allt det de har gjort tidigare under sina karriärer, det är gamla meriter. Om de levererade på en 4-5 plus nivå tidigare under sina karriärer, så levererar de nu på en 2-3 plus allsvensk nivå. Och det är inte jättedåligt, men det är heller inte bra. Det kommer säkert räcka till att AIK kravlar sig lite uppåt i tabellen, precis som du säger, för det är ju inga 1 plus spelare i nivåmässigt på något sätt. Men jag tror att man måste nog vrida hela sitt perspektiv kring att de här spelarna är inte på den nivå de en gång var, och frågan är om de någonsin kommer att nå dit igen. Det är ju inte helt säkert. Och det är det jag menar, att det leder ju mig in på att jag kan hålla med om att Bartosz Dzielak har ju gjort vad han har kunnat göra. Jag har inga stora synpunkter på hans 5 matcher, trots att han inte har vunnit en match, utöver att han uppenbarligen inte kom in och spred någon energi i laget. Nej. För det brukar ju, tränarbyten brukar nästan alltid leda till det. Nya spelare får chansen som har varit på bänken tidigare och man får liksom en kortsiktig effekt. Det misslyckades han ju med. Men utöver det så håller jag med dig, precis som att han har väl gjort det han kan göra. Och som sagt, det kommer säkert ge lite poäng. Det som är min käpphäst i det här, det är ju att tränarbytet byggde på en felaktig analys utifrån hur det kommunicerades, och det tycker jag inte man ska släppa ändå. Om man säger så tydligt som Jurelius, sportchef Henrik Jurelius och Björn Westerholm, vd, säger att spelsystemet är AIKs problem, det tog för få poäng, då måste man också kunna få kritik i efterhand när det visar sig att nej, det var inte spelsystemet, det var inte tränaren, det var att truppen helt enkelt är inte tillräckligt bra. Och nu kliver man in då efter man har gjort tränarbytet och korrigerar med ett antal värvningar, och förmodligen kommer de lyfta AIK lite grann, för att nu har Dzielak en bättre trupp än vad Norling hade. Men man måste ändå kunna säga att analysen som Björn Westerholm och Henrik Jurelius gjorde, den var kring spelsystemet, den var djupt felaktig. Annars hade det kommit en effekt när man sen byter spelsystem.
Nej, men mitt sista ord om det, bara vill säga så här. Jag håller med dig om att det inte har blivit bättre sen Norling fick sparken, men jag tror att det hade varit lika dåligt om man var kvar. Så man, det är det jag säger. Jag tror att
om det hade varit lika dåligt så hade han
legat på ett poäng. Ja, men ja exakt.
På en. Nu ja, ligger ju Bartosz på ett poängsteg på 0,2.
Men jag tror inte att det blivit bättre men om Norling var kvar. Jag tror att många kan vara dåliga samtidigt. Så menar att de är oberoende av varandra.
Det var de två krislagen, IFK Göteborg och AIK. Vi vänder helt på perspektiven och kastar oss på det som man skulle kunna kalla då årets coronavinnare. Och det är i Elfsborg. Vi har berört Sirius lite, men alltså att Elfsborg vid den här tidpunkten i Allsvenskan fortfarande hänger med i toppen är ju otroligt starkt. Och de kan man väl säga, deras spel är ju inte jätteolikt det AIK försöker göra nu. Det är ett ganska basic fotboll, en ganska basic fotboll där Jimmy Thulin liksom under resans gång har ändrat mycket. Det är mycket fysik, det är mycket duellspel, det är ganska rakt. Det bygger på ett bra försvarsspel, det bygger på ett snabbt anfallsspel. Det är liksom inte det här med att bryta ner motståndare genom bollinnehav, utan ganska traditionell klassisk fotboll.
Ja, men det var intressant. Jag pratade med, gjorde några längre intervjuer med Jesper Karlsson och Johan Larsson i förra veckan. Mm. Och då, det var nästan liksom, det var nästan så här, parodiskt mycket snack från båda två om inställning, om kollektivet, om lojaliteten mellan spelarna. Och när man bad dem hylla någon enskild, så visst, då Komo är bra och Jesper Karlsson är bra, vi är bra och sådär, vi har många offensiva, Simon Olsson är fin och sådär, men de ville framförallt hylla sådana som Holst och som Sivit Nilsen och så vidare, Perfrick, det var de ville hylla, det är de som är limmet som binder ihop det här kollektivet som är Elfsborg då. Och det, visst, Elfsborg var ju, blev ju bättre defensivt även förra året, men det är ju inte det man förknippar normalt sett Elfsborg med, den typen av värdering och den typen av ord sådär. Så att det var det, och det, jag tycker inte bara det är någonting de säger, utan jag tycker också att det märks på planen att det är den typen av lag. Och jag tänker på, vad är det som gör att de har kunnat bli ett sånt lag? Och då när man har frågat runt lite bland när folk runt omkring Elfsborg och folk i klubben och sådär, då tror jag ändå att ganska många har pekat på att dels så är det ju ett annorlunda fotboll, men också kanske att många spelare underkastar sig kollektivet, för att det är ganska många starka personligheter som har försvunnit de senaste åren. Jag tänker på Ishizaki, jag tänker på Sture Ellegard, Jon Jönsson och sådär. Spelare som kanske inte... som kanske inte gick att underordna på samma sätt i det här nya kollektivet på något sätt. Det är ändå flera stycken som har nämnt det lite sådär mellan skål och vägg, och det tycker jag var lite intressant.
Men det är väl då ett lag där alla drar åt samma håll på ett annat sätt. Mm. Och man kan väl också säga att precis som du säger, så har några starka viljor försvunnit som kanske drog i en riktning. Samtidigt så har ju då Thelin har ju också flyttat sig rent ideologiskt i sin fotboll. Det är ju, som jag är inne på, det är ju liksom inga avancerade saker de egentligen sysslar med. Och när du pratar med dem och det de också tar upp, så är det ju klassiska grundvärden också. Att vi spelar för varandra och kollektivets styrka. Och, ja, men allt det du nämnde i din utläggning här. Och jag menar, det hör du ju inte på samma... Du hör ju inte det i IFK Göteborg till exempel. Du hör ju inte det i AIK på samma sätt. Liksom, utan det hamnar, hamnar diskussionerna hela tiden om andra saker.
Men... Det som är intressant också är att de pratar ju, alla kan se det, att de jättemycket omställningar, då är de utförut i Elfsborg också, med väldigt rakt spel helt enkelt. Mot Hammarby nu så gång på gång kontrollerade fina lyror bakom Hammarbys backlinje där de löper in och vinner de bollen hela tiden. Och sen också dessutom så kan de kombinera det med jättefina bollar upp på Frick som kombinerar snabbt till en offensiv mittfält, alltså som sen spelar vidare ut i ytter. De spelar så hela tiden och gör det på ett väldigt skickligt tekniskt sätt. Sådär. Jag minns ju hur Gisöda var en Jimmy Thelin. Vad fan, sällan de slog en djupledsboll, och det var hela tiden snack om att ytterbackarna skulle in centralt och spela vidare, för menar, bli liksom spelfördelare där vi lite som Manchester City har spelat, och det var positionsbyten och sådär. Hur många positionsbyten ser du i Elfsborg nu liksom? Nah, nästan inga alls, utan det är väldigt tydligt två stycken defensiva mittfältare, och det är otroligt att kunna ha sån som Holst och Sivit Nilsen bakom Simon Olsson, så Simon Olsson slipper vara den här jävla flytta boll från kant till kant och vara liksom en jävla fin Xavi typ, utan nu får vara högre upp, få ut sina tekniska kvaliteter och binda upp många spelare runt omkring sig innan han spelar vidare och sådär. Men då frågade jag många spelare så här: du, vad fan Jimmy, det verkar ju ändå vara, det är ju liksom, jag förstår att ni har många värden som är likadana som när ni började ha honom som tränare, men han har ju ändrat mycket på spelet. Har han ändrat så mycket Jimmy sådär, eller? Nej, det är samma tränare. Det är precis likadant som tidigare. Det var som att det fanns en sur, trotsig liksom vilja att vägra erkänna att Jimmy Thelin kanske har ändrat lite, men kollar man på matcherna så är det ju en stor skillnad på Elfsborg.
Ja, det är klart att det är, och det börjar väl någonstans för ett år sedan den där tydligaste förändringen. Men det de också har som är intressant, de har ju ett anfallsvapen som inget annat allsvenskt lag har. Mm. Och det är ju att de har en mittback i Josef Okumo som alltså slår dödande, sårande crossbollar från egen backlinje. Det finns ingen mittback i närheten av att slå den typen av öppnande passningar. Det är ju för fan ett anfallsvapen när han sätter iväg sina djupledsbollar. Jag har ju sagt det flera gånger i den här podden, han kommer att spela i Champions League inom några år, den där mittbacken. Och det är ju inte bara att han då försvarar bra. Det är inte bara att han får Väisänen och också se ut som en 5+ mittback. Utan han har ju dessutom ett anfallsvapen i sina crossbollar. Det är oerhört.
Ja, men tänk också Elfsborgs framtid nu som har nu gnetat på med ganska, de spelar ju alltid in unga spelare. Till skillnad från andra lag som bara gör det ibland, så försöker ju faktiskt alltid Elfsborg spela in några unga spelare varje år. De har dragits med Simon Olsson ganska många år nu, trots att han faktiskt underpresterat i vissa perioder liksom och sådär. Och de vågar allt spela in sådana som Kaib och Dresovic och allt möjligt sådär. Och den försäljningspotentialen de har nu i Rönning, i Okomo, i Simon Olsson och Jesper Karlsson. Mm. Det är ju dröm ju för en manager och klubbchef, Tellin och Andreasson.
Men det jag menade med Okomo där, nu gick det in på något annat, det var ju som ett svar på att de säger att de spelar inte annorlunda. Nej, nej. Det är klart att Elfsborg inte har haft den här typen av crossbollar från som ett anfallsvapen. Det här gör ju att motståndarnas backlinje måste ju förhålla sig till hans bollar. Det måste ju ta, alla lag vill ju tajta till och kliva upp liksom, hålla laget kort och så här. Där måste du hela tiden ta höjd för att fan, här kan det komma en crossboll. Det ger ju Elfsborg mycket större ytor att spela på också. Vilket gör att de ibland, som du var inne på, ser väldigt, väldigt bra ut på små ytor och bolltekniskt. Allt där. Fast så jävla märkvärdigt är det inte. Däremot får de en hel del ytor på det tack vare att de har det här hotet bakifrån. Så att, och jag menar, det spelet har ju Jimmy Tillin aldrig använt sig av tidigare, så det är klart att det är en jävla skillnad på hur Elfsborg spelar idag mot hur Elfsborg spelar tidigare, och det handlar inte bara om hans crossbollar givetvis, men det är en del i det.
Ja, men det är också liksom att det är inte heller liksom, det är inte så, det är aldrig dumdrisset offensivt. Jag menar, Johan Larsson är allsvenskans mest offensiv högerback just nu. Han är liksom en spelfördelare på högerkanten tillsammans med Aslak von Witter, en liknande spelare, typ, också väldigt högt upp. Men då är också Holst där hela tiden. Konstant, han är ju i grunden en ytterback som täcker upp hela tiden. Så det är inte så att de offrar någonting på det ändå, utan de bara får upp en spelare som Johan Larsson höger upp där han ska vara när de har bollen liksom. Och så kan Okomo till exempel sätta den bollen hela tiden utan att misslyckas med de bollarna rakt ut där. Så han slår dem så pass bra, de crossbollarna, så att det är inte så pass mycket luft på dem så att mot sådana spelare hinner dit och nicka undan, utan den kommer alltid på bröstet på Johan Larsson. Johan Larsson som för övrigt har varit väldigt bra, tycker jag.
Däremot finns ju ett coronaperspektiv på Elfsborg också, och det är att de ligger, senast jag kollade, tvåa i tabellen, va?
Ja.
Och hade det här varit en normal säsong, vi säger att coronan aldrig hade hänt, så tror jag inte att Elfsborg hade fått samma utväxling på det här. De hade fortfarande varit ett bra jävla fotbollslag. Men istället för att flåsa Malmö FF i nacken och jaga Europaplatser, så kanske de hade jagat strax bakom Europaplatserna på en fjärde, femte, sjätte plats någonstans. Mm. Jag tror ändå att det finns en corona-effekt. Men det tycker jag inte att det ska man inte ta så negativt, för att vad Elfsborg har gjort, de har ju liksom, de har sett möjligheten och gripit den i flykten. Mm. Det här är en rörig jävla säsong. Det är svårt kanske att sätta ett flytande, perfekt fungerande spel. Här kommer vi vinna mer på en lite enklare, rakare fotboll just det här året. Mm. Och så har man fått max utväxling på det. Och så säger du det du är inne på med de här försäljningspotentialen. De har i vissa spelare. Kan de dra nytta av och bygga en ekonomi, och så bygger man sig upp och skapar en liksom en mer ett bestående högre nivå i sin verksamhet. Och då har man ju liksom använt coronamöjligheten som ett avstamp för att hamna där. Det förutsätter ju i så fall att transferfönstret studsar tillbaka till normala, så de kan få några pengar någon gång för de här spelarna också. Men låt säga att de väntar ett år med att sälja dem, och det är mer som vanligt nästa år. Ja, då har de ju då en ekonomi som kanske etablerar Elfsborg tillbaka på en högre nivå. Och då har de ju som sagt använt corona-röran till att skapa sig den plattformen.
Mm. Ja,
håller. Och det är intressant, för då kan det här liksom, den här liksom kortsiktiga framgången som ändå kan förklaras med att andra lag har underpresterat, det kan ge Elfsborg en långsiktig placering på en högre nivå.
Mm.
Därmed lämnar vi Elfsborg och går över till den suveräna serieledaren som nu har 9 matcher utan förlust, Malmö FF. Kryss visserligen senast mot Mjällby, där innan det en uddamålsseger mot Örebro. Vi såg de matcherna, jag såg Örebro-matchen och du såg Mjällby-matchen. Vad i Malmö FF ser du som deras tydligaste guldnycklar?
Ja, nej, men det är ganska enkelt. Det är deras nummer 1, överlägsna pressspelet. Om man tar det här, om man jämför när AIK skulle möta Mjällby borta, Då hade de inte en möjlighet att kunna sätta press på Mjällbys tre mittbackar. Mjällby är ett bra lag. Mjällby är ett bättre lag än Örebro till exempel. Mjällby är ett mycket tryggt lag med bollen. Vilket gjorde att när AIK skulle försöka gå på mot Mjällby så kunde de rulla bort sig från det konstant hela tiden utan problem. För de har så pass bra och bollskickliga wingbacks. Framförallt Jasse på vänsterkanten är hur bra som helst. För jag tycker han är jättebra med bollen, jättefina inspel och också bra defensivt. Och så har de tre underskattade mittbackar. Som alla kan hantera bollen och dessutom bra i duellspelet. Så det gick inte att pressa dem helt enkelt. AIK hade inte chansen att göra det. Men tror du att Malmö klarade det? Första halvlek hade de lite problem. Men det handlade lite om att Malmö var lite för avslappnad på något sätt kände jag. Men i andra halvleken så bara bestämde de sig första halvtimmen på att pressa sönder Mjällby. Och var fantastiska på det. Jag måste säga att det var otroligt att se den totala dominansen. Och vilket tryck de fick och hur mycket lägen de skapade. Visst, då kan folk säga att Mjällby medvetet backade lite, men jag tror att de snarare att de gjorde det för att de var tvungna att göra det efter ett tag. Jag måste säga att Malmö var väldigt bra på det. En anledning att de förlorade den här matchen, det är ju som Christiansen har rätt efteråt. Vi sa att vi inte skulle dra på oss några dumma frisparkar så att de får fast situationer. Men de drog på sig säkert 10 stycken dumma frisparkar och hörnor, vilket gjorde att de, ja, Mjällby som var bra i matchen fick alla de här.
Jag förlorade poäng, gjorde de, va? De förlorade inte...
Ja, jag förlorar poäng i matchen. Det är för att de har alla de här hörnorna och inläggsfrisparkarna. Men ja, första skälet är pressspelet. Andra skälet är den kreativiteten centralt i banan med Christiansen, Toivonen och sen då Kiese på topp. Nu har saknat de två av dem mot Mjällby. Nalic gjorde ingen vidare insats. Christiansen var bra såklart. Jättebra i den här matchen. Och det räcker nästan med en av dem för att vinna. Har man två så vinner man varje match. Det är de två viktigaste skälen.
Jag skulle säga att min bild av Malmö FF i år är att de bestämmer själva om de vill vinna eller förlora sina matcher. När Malmö FF ser till så att de levererar på toppen av sin förmåga så vinner de fotbollsmatcherna. Det enda som styr hur det går i fotbollsmatcherna, det är motivationsnivån, inställningen hos Malmö FF. Är den bara på topp? Så är de bättre än sina motståndare och då vinner de 9 av 10 fotbollsmatcher i den här allsvenskan. Men för att komma dit, för att hela tiden leverera på den här höga nivån och få ut så mycket som möjligt, så måste man hitta någon form av strategier att förhålla sig till. Och där tycker jag att Jon Dahl Tomasson har gjort det väldigt bra, och han har framförallt gjort det väldigt enkelt. Du behöver inte känna igen Malmö på deras tröja, utan du kan känna igen Malmö på deras sätt att spela. För det ser nästan likadant ut varje gång de kommer till organiserade anfall. De sätter ner Christiansen lite till höger och han söker två alternativ. Antingen söker han in på Toivonen, Thelin, vilka spelare de nu har i ytan mellan motståndarnas mittfält och backlinje. Ifall det är trångt där och motståndarna har packat det tajt, då sätter han en spelvändning istället. Över hela det här blocket, och där kommer Knudsen eller där kommer Rex eller där kommer någon annan, beroende på vem som spelar farande. Och har då massor av ytor. Därefter tar Malmös organiserade tankar slut. Där litar de helt på spelarnas förmåga att lösa det. Där är det inte styrt längre. Och likadant, ifall motståndarna försöker parera spelvändningen, ja, då sätter man in den på Toivonen, och där är det inte heller organiserat längre, utan då litar man på Toivonens geni eller vilken spelare det är som kommer ner där, för de har så skickliga fotbollsspelare. De två delarna använder man sig av hela tiden, plus det du då nämnde med det här återerövringsspelet som ju också är systematiserat. Tomasson har på ganska kort tid anammat det här nya, det som nästan alla lag använder sig av, den tidiga pressen då, att pressen ska den handlar inte om att sätta in den högt, utan det handlar om att sätta in den tidigt när motståndaren får bollen, för då är motståndaren sämre orienterad på fotbollsplanen. Och det här har han på ganska kort tid fått att fungera väldigt effektivt. Så det gör de väldigt, väldigt bra. Det är de bärande tre delarna i Malmö FF. Och så länge de bara gör de här sakerna i kombination då givetvis med att de har bra målvakt och bra backlinje. Det är en slags grunddel. Men i kombination med det, då avgör de själva om de vill vinna sina fotbollsmatcher eller inte. Gör de bara de här grejerna, ja, då kommer de vinna 9 av 10 fotbollsmatcher i år.
Jag tänker att fysiken är extremt viktig också i Malmö. Dels att de kan variera laget med flera olika spelare som är fräscha, men också att de, som Kim Bergstrand säger, har allsvenskans överlägset starkaste, snabbaste och mest fysiska lag.
Det är ju själva förklaringen till att de alltid, inte alltid, men ofta nu senaste åren går bra i Europa.
Ja.
Det tror jag att folk missar lite när man bedömer Malmö FF. Man kan se att de ibland tidigare framförallt kanske har varit, sett lite liksom fyrkantiga ut och haft lite svårt att spela en läcker kortpassningsfotboll på små ytor. Men de har alltid haft den här fysiken, och den är själva anledningen till att de tar sig vidare i Europa. För du kommer inte vidare i Europa om du inte har fysik, om du inte har effektivitet. Och Malmö har ju medvetet tittat på spelare som har de förmågorna.
Vet du vad du säger också? Att jag tycker att någon som ska, något som verkligen ska förtjäna beröm, det är ju försvars, alltså backlinjen, i det sättet att Rasmus Bengtsson har varit skadad hela året. Lasse Nilsson har i princip varit skadad hela säsongen. Oskar Lewicki, som var den första nödlösningen som mittback, som ju klarade av det, vet vi, var jättebra, går också sönder.
Han var ju Beckenbauer ju.
Ja, exakt.
Det,
ja,
exakt. Det var väldigt överdrivet.
Och sen nu kommer Frans Brorsson och gör det liksom bra också bredvid Anel och Ahmed Hosic. Ahmed Hosic, som ju alla trodde på skulle få chansen inför året, men då har spelat varenda jävla match som mittback och gör det bra såklart. Men jag menar, bara sett till de svårigheterna och få tre stycken spelare skadade som man tänker ska vara hans partners, och få ändå klara det så bra och ändå sätter försvarsspelet så pass bra. Vi ska släppa in en del, några mål då, nästan något mål per match sådär, men i grunden tycker jag att det är väldigt imponerande. Mm.
Ja, och där kommer ju det övergripande in då, det som styr fotbollen, och det är ju pengarna. De har ju den bredaste truppen, och det är klart, är det något lag som liksom ska klara skador på den här nivån. Det är mycket skador i år, det är tätt spelschema och allt det här. Ja, så är det ju Malmö FF, just av den anledningen att själva liksom grundförutsättningarna i allt det här är att Bredas trupp kommer till slut vinna, och det ser man ju också resultatet av när de kan hantera den typen av skador som du nämner.
Ja, och sen nu får de ju Erik Larsson också spelat nästa varje match. Nu får de in Bejmo där, jättebra. Knutsen har fått att sota hans på vänsterbacken för att Safari har varit för dålig helt enkelt än så länge. Där har de väl, nu är väl egentligen vänsterbackspositionen den enda de saknar riktigt stark konkurrens, eftersom att Berang Safari inte varit jättevass än så länge.
Men jag är imponerad av det som jag var inne på just vad gäller Malmö. Jag tycker att det är snyggt att ha en sån tydlig idé som ändå är varierad i sig, är du med? Mm. Att hela tiden lyckas flytta anfallen när de själva äger bollen, så att du hamnar i utgångsläget, Christiansen lite till höger, antingen kunna sätta in den mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Gör de det tight, ja, då sätter du en crossboll på en spelare som kommer där. Och det blir liksom inte, det blir aldrig statiskt, eftersom oavsett vilket alternativ Christiansen eller vem som nu sätter den bollen väljer, så bygger det på någon form av överraskningsmoment när spelvändningen kommer eller när bollen kommer in till Toivonen. Det blir, alltså det är systematiserat, det är låst, det är bestämt, men det blir ändå en variation i det. Och det tror jag handlar om att det är inte så jävla mycket instruktioner till alla spelare, utan man har valt ut några liksom nyckelpunkter i spelet som är väldigt viktiga. Det här ska vi göra, och vi ska göra det så här, för då kommer det ge det. Så behöver inte spelarna tänka på så jävla mycket annat. Och utan att jag vet exakt hur hans taktikgenomgångar låter, så tror jag att det är ungefär så.
Men det som gör spelvändningen extra bra i Malmö, det är ju att de har så sjukt fysiskt starka ytterbackar i Knudsen och Larsson, att varje gång när bollen kommer ut, då är det inte Rex eller Jo Inge Berget ensam mot en ytterback, utan det tar mig fan alltid enorm yta och alltid två mot en, för att resten av försvarsspelarna måste centrera för att klara av hotet från Christiansen och Toivonen och Kiese. Så att det är ju, de får ju sånt övertag på kanterna när de väl vänder spel också.
Jag tror att ska man besegra eller göra det svårt för Malmö FF, då ska man störa dem högre upp i planen. Malmö får mer problem om de blir störda i sin backlinje. Då har de svårare att hitta det där. Å andra sidan, om du väljer att störa Malmö högt upp, då blir ditt eget lag väldigt utdraget. De gånger Malmö ändå lyckas ta sig igenom den här pressen, som de ju till exempel gjorde mot Örebro i andra halvlek när det stod 1-1. Örebro hade flyttat upp. Axel Kjell insåg att vi kan inte försvara oss runt eget straffområde. Malmö bryter ner oss. Vi måste ha ett högre försvarsspel. Vi måste riska det här. Då har ju Malmö så mycket individuell kvalitet i de här spelarna. Så även när det då uppstår helt andra nya situationer där Malmö inte har tagit sig via sina ordnade anfallstankar, utan motståndaren är utdragen, det uppstår situationer, då är de ju grundskickliga individuellt, så då löser de situationerna. Då kan Jo Inge Berget sätta liksom en yttersida i djupled på Adinalic som har kommit in från frysboxen, och han på liksom ett tillslag dunkar dit den i första läget. Det är ju det du riskerar om du inte försvarar det samlat mot Malmö. Så att det är det jag menar. Hur motståndarna på den här nivån än gör, så kommer Malmö checka upp dem om Malmö gör sina saker rätt.
Jag tror att man kan försvara sig lågt mot Malmö om de bara har en av Christiansen, Kristelin och Toivonen. Då tror jag det går. Men har de sig med både Christiansen och Toivonen, då tror jag inte det går att försvara sig lågt mot Malmö heller.
Nej, och särskilt inte när de har alla tre.
Nej, precis. Då är det omöjligt.
Då går vi över till ett lag som kanske möjligen då hotar Malmö FF på sikt här, eller inte. Det är i alla fall Djurgården, de är ju regerande mästare och de klamrar sig kvar i toppen genom en stark period här på slutet. Nu ska ju de då som första lag ut i Europa den här veckan och kvala till Ungern. Så medan alla andra lag får vila här nu, så fortsätter ju den intensiva perioden för Djurgården. Och en effekt av coronan är väl att det vi pratade lite inför säsongen, att de skulle göra en monstersatsning på Champions League. Det har ju omöjliggjort såklart. Det Bosse Andersson och Djurgården är en ansvarstagande fotbollsförening. Kanske en av de allra mest ansvarstagande ur ett samhälleligt perspektiv som vi har i det här landet. Det är ett väldigt sympatiskt drag hos Djurgården, att de alltid liksom värderar sådana saker och inte enbart tittar på liksom renodlad sportslig framgång, utan de tar ett samhälleligt ansvar i väldigt många delar. Och därför har de inte gjort någon stor monstersatsning nu som kan vara roligt ur ett sportsligt perspektiv, utan de får ju köra på det de har helt enkelt.
Ja, och ja, det är klart att man var tveksam för några veckor sedan om det var bra nog. Men nu känner jag att de har haft en jävla flyt och då också på ett skickligt sätt fått ut väldigt mycket av den här truppen lagom till Europaspelet. Medan nu kunde de inför matchen i Europa vila Erik Berg. De hade Ulvestad avstängd, deras två bästa spelare förmodligen. Samtidigt så fick de tillbaka Chilufya och Bergkrot från skada. De fick spela 20 minuter och komma i form. Kujovic fick hoppa in och spela 20 minuter och komma lite bättre i form också. Han får inte så bra kontinuitet. Samtidigt som han då kunde ge spelare som Banda och Nyholm chansen att också liksom få en start. Sådär.
Men du hade en intressant utläggning om Kujovic där. Att de spelar ju honom då, skrev du, enbart mot... det beror på matchbilden helt enkelt. Möter de bollskickliga lag på bortaplan på konstgräs, då har de inte med Kujovic, för då klarar inte han av att jaga i pressen tillräckligt mycket.
Ja, det är min känsla i alla fall. Sen matchen mot Sirius, öppningsmatchen där Sirius ju i grunden var nästan bättre än Djurgården, eller åtminstone spelmässigt, så har man ju inte gett Kujovic chansen, och Astrid, om Astrid är inte kvar längre, eller han är inte med och spelar just nu. De har ju inte fått chansen att spela från start på bortaplan, framförallt inte på konstgräs. Och det tror jag bara beror på det. Att de inte erbjuder, de pressar inte riktigt bra och de erbjuder heller inte ett djupledsspel. Och då får de ingenting av dem helt enkelt.
Det är ganska intressant det, för att då kan man ju ena sidan tänka, alltså, ska inte ett fotbollslag på Djurgårdens nivå då klara att ha en spelare som inte behöver tokjaga? Måste alla liksom inordna sig den delen av fotbollen? Alla 10 spelare, målvakten jagar inte så mycket, men alla 10 utspelare måste vara beredda och ta den typen av defensiva löpningar hela tiden. Kan man liksom inte ha 9 gubbar som gör det hårda jobbet och ha då en med spetskvaliteter som kan göra målen så att säga? Å andra sidan så, ja, det är ofta det vi pratar om här, att jag menar, ska man komma någon vart så måste ju alla göra sitt och alla måste inrätta sig i hur tränarna vill spela fotboll och så. Och det, uppenbarligen så anser ju då Lagerlöf och Bergstrand att de får ut max av Djurgården om alla är delaktiga här. Men det är en intressant diskussion att du faktiskt inte ens kan avvara en tung anfallspjäs för att alla måste vara med i det här jagandet.
Ja, men jag tror liksom inte att det är, och det handlar ju inte om att Kujic inte vill. Jag tycker att min bild av att han är en lojal spelare som gör sitt bästa och försöker följa instruktionerna. Jag tror bara att han inte har de fysiska förutsättningarna att klara av det. Men det är ju det att hade han också varit lite bättre i djupled så hade det kanske varit okej att inte han var jättebra i pressspelet. Men sånt som Kalle Holmberg är extremt rörlig när han är ensam topp i Djurgården. Han är ner och möter boll, han är ner och fördelar vidare, han länkar samman, han är också med och avslutar uppe. Jag tror inte Kujic har den kraften att klara av att göra alla de sakerna samtidigt. Liksom. Och då får man ju liksom fråga sig, ja, borde de köpt honom då från början? Liksom, borde de tagit in honom? Ja, man kanske måste chansa med en spelare när man har en sån kille med en skyttegångspotential och hoppas att det ska ordna sig. Men sen har de sett då när han har spelat att det inte har funkat riktigt. Liksom.
Men Djurgården är väl ett av de lagen, de har ju lite olika strategier här, hur man jobbar, sportchef, tränare. Djurgården är väl ändå ett lag där sportchefen tar sina beslut och köper de spelare som han tycker är det. Och tränaren kanske inte har, det är inte Djurgården tränaren har mest att säga till om ur det perspektivet. Medan kanske i IFK Göteborg då så lyssnar man uppenbarligen väldigt, väldigt mycket på vad tränaren vill ha för spelartyper till sitt spelsystem. AIK var väl ett exempel med Nordling och Westerholm där det var uttalat liksom att Westerholm köper spelarna och Nordling får det som levereras.
Nej, men jag skulle säga innan var att jag tycker att de fick väldigt många positiva besked, Djurgården. Jag menar, i de första omgången nu så kanske inte, nu sen stänger det ju, men jag menar bara att det är ingen katastrof att de inte har fått in något nyförvärv inför just den här matchen. Det är klart att Krim Rapp, det hade varit fin, men det var ju tydligt från början att han hellre var kvar i Europa liksom. Och jag tycker nog inte att det är så farligt att inte han kom in i laget. Jag tror att de har väldigt goda chanser nu mot det här ungerska gänget och känslan är att Djurgården verkligen är på G.
Ja, jag drar mig nog för att ha en tydlig åsikt om var en Europamatch tar vägen i det här läget, för att det brukar vara svårt att bedöma sådana grejer, så känns det ju omöjligt. Undra vad står Ferencváros till exempel? Vad befinner sig? Det är klart man kan ha en grunduppfattning om var i näringskedjan de befinner sig. Men var i Corona Times, liksom, var befinner de sig då? Liksom, och var befinner sig Djurgården ur det? Eller var befinner sig de svenska lagen ur det perspektivet? Alltså min bild är ju att allsvenskan i år är katastrofdålig. Den har aldrig varit så här dålig. Den har ju backat 20 år på ett halvår. Liksom. Och kommer det synas i Europa? Eller är det helt fel? Liksom? Sverige kanske liksom är världsledande i fotboll just nu. Bara det att man märker det. Det känns extremt jävla osäkert. Det som man definitivt kan säga är att Djurgården ska ut i Europa lira den här matchen. Det är redan pressat och slitet, och sen har de en tuff match mot IFK Göteborg hemma på lördag, va? Några dagar senare bara. Så att det är klart att det kommer slita på deras trupp.
Men jag vill lägga ett perspektiv på Djurgården som jag funderat kring. Jag funderat mycket på Aslak von Witry, som ju vi alla vet att han är en av allsvenskans bästa offensiva, alltså i offensiven högerbackare. Han sköt en stor del av deras liksom nästan en spelmotor för dem på högerbacken. Mycket vänder deras karaktäristiska, de vänder ju så mycket spelare till det fram och tillbaka i Djurgården för att öppna upp nya ytor fram och tillbaka för att få in mer dynamik och sådär. Och han är ju väldigt bra på det. Och att han får stort ansvar för det och även bra i inläggsspelet och har jättefina hörn och sådär. Så jag kollade, men samtidigt så är ju Witry den spelaren i Djurgården som tappar absolut flest boll. Han är den försvarsspelare som vinner minst boll, alltså mycket, mycket mindre än hans lagkamrater. Han har ganska dåliga defensiva siffror överlag. Och då har man ju tänkt så här, han är nog bara liksom en helt okej offensiv spelare, men han är inte bra nog defensivt för att verkligen, verkligen kunna bli en riktigt bra högerback. Samtidigt när jag kollar på Djurgården, han står ju långt upp så inåt helvete. Ofta liksom Witry, han står ju nästan som högerytt, står i den matchen. Kanske får man värdera om lite då, att kanske har man varit för kritisk mot att många mål släpps in på Djurgårdens högerkant. Då har jag varit kritisk mot Witrys försvarsspel, men jag kanske får ställa om det lite till att vara kritisk mot, inte kritisk mot det, men bara säga så, ja, de har valt att spela han där uppe, han får ta extremt stort ansvar i offensiven, vilket gör att man får köpa att de släpper in många av sina mål från hans kant. Vad är din uppfattning?
Ja, nej, men jag är övertygad om att det är ett medvetet val. Ja. Och du hade ju själv en utläggning om Elfsborg här tidigare där man släpper iväg Larsson och Holst då kommer in och täcker upp i den här ytan. Jag är helt medveten om att Djurgården anser att när du kan komma upp med en högerback som är så skicklig med boll som Witry är, så blir det ett effektivt anfallsvapen. För det blir liksom en extra spelare att hålla reda på för motståndarens försvarare. Och det ser man ju gång på gång, för att han är ju alltid fri där. Han är också väldigt snabb på i sina värderingar när han ska ta sig framåt. Så det fungerar ju väldigt bra. Men jag menar, han kan, inte ens Vittu kan ju vara på två ställen samtidigt. Nej. Och då behöver han ju någon form av hjälp från central mittfältare eller från att man vrider på hela uppställningen så att mittback kommer ut mer som en, som en mittback i en trebackslinje. Eller vad det nu kan vara. Jag vet inte, men jag är övertygad om att de pratar om det och de anser att nyttan av Vittrus position är större än förlusten att de släpper in ett antal mål. Annars hade de inte gjort det. De har ju sagt till Vittru att nu går du ut över halva. Va? Och så hade han gått över halva och varit utbytt i nästa match. Nej, så han, det är klart att det här är medvetet.
Han var ju jätteoffensiv förra året också. Men då tyckte jag att man kanske värderade honom. Man kanske var för kritisk mot hans defensiva insats ibland. För han får ju ofta springa tillbaka med andan i halsen. Liksom. Och det är klart att då tar man kanske sämre beslut sen också. För det är ju inte svårt att ta sig förbi honom när han hinner tillbaka heller. Det är ju ganska många som trampar förbi Vittru. Han är ju lite för ivrig i det rena. Han är ju inte jätteskicklig i det rena försvarsspelet ändå. Det måste man ändå säga.
Nej, det är ju inte. Och han är väl en sån här, vad kan vi kalla det, en karriärsytterback. Den här typen av ganska bolltrygga, skickliga fotbollsspelare som inser att de ändå inte är tillräckligt bra för en karriär som yttermittfältare eller anfallare. Men däremot så förstår de att om de spelar ytterback så kommer de ha en jävla karriärsfördel genom att de är så bra offensivt. Mm. Det var ju så han i Blåvitt, vad fan heter han nu då? Norrmannen som gick i landslaget där.
Eller Sami.
Ja, precis. Han var ju vänsterback förvisso, men han var ju en anfallsspelare i grunden som insåg att fan, jag kommer ha mycket större chanser att göra karriär som fotbollsspelare om jag väljer att spela på vänsterbacken istället, för att då kommer mina offensiva kvaliteter komma till mycket större nytta, och då har jag en konkurrensfördel. Jag tror det var en agent som hade sagt till honom, jag intervjuade honom om det en gång. Och det är ganska intressant. Lite så har väl Vittru resonerat, för jag tror inte att Vittru med den spelartypen han är, när han var 12 år så drömde inte han om att han skulle vara högerback. Han drömde om att han skulle vara anfallare och göra massa snygga mål. Men någonstans längs vägen har han insett att fan, det är bättre för min karriär om jag spelar högerback.
Men det är med en sak som Vittru däremot inte kan liksom skylla på, det är att han missar ganska mycket passningar på egen planhalva. Både från minnet kan man komma ihåg att Mosa-lagen skapar mycket chanser för att han slarvar på egen planhalva. Men också när jag kollade Instat så ser jag att inga spelare i Djurgården tappar så mycket boll på egen planhalva som han gör. Och det får man inte göra om man ska vara en spelfördelande högerback. Liksom. Då får man inte, visst man kan slå en längre boll som inte går fram, men man kan ju inte tappa enkla sidledspass och sånt från den positionen.
Nej, det ska man ju egentligen inte göra, men det är ju också hans roll lite, tror jag, att ha ett lite svårare spel där. Men det är klart att Aslak von Vittru inte är fullärd, att han också har saker att lära. Mm. Fullsnackat är det däremot om Djurgården med det. Vi fick en reaktion på förra veckans podd om att det enda vi sa om Örebro då var att de låg ungefär där de brukar ligga i tabellen. Och sen så pratar vi inte så mycket mer om dem. Nu har vi ju sett Örebro båda två här det senaste. Jag såg dem mot Malmö och du såg dem mot Djurgården. Och jag var ändå, ja, men utifrån förutsättningar hyggligt imponerad och tyckte att de bjöd ett förhållandevis gott motstånd mot Malmö FF. Medan du tyckte att de var mer eller mindre undermåliga mot Djurgården.
Ja, det var medioker pojkfotboll i 90 minuter. Det var...
Medioker pojkfotboll i 90 minuter,
sett,
det var en bra rubrik.
Örebro möter topplag på hemmaplan ganska många år nu, och det är... Jag menar, alltså jag vet inte vad det är. Alltså det är klart att spela in jättemycket unga spelare nu också, eller halvunga, oerfarna. Liksom Kolander får spela, Seger får spela, Bok får spela. Det är ingen som kan kräva att de ska liksom vara dominanta mot Djurgården på hemmaplan heller då liksom. Så att det är ju, men det är någonting liksom, någon Gert som jag tycker om. Jag ser honom i 90 minuter liksom detaljstyra lagkamraterna exakt vad de ska göra. Ta honom, driv förbi honom, passa hem, slå bollen till mig liksom. Alltså det är ju någonting, jag vet inte, det ser liksom... För att vara ett lag som ändå satsar mycket på eget bollinnehav, på att hitta liksom, att luckra upp lagen, så saknar jag finess i Örebro. Jag saknar men har liksom kreativitet.
Inte, har de inte gått över lite till att vara ett mer positionsinriktat 4-4-2-lag, i alla fall på bortaplan?
Jo, men så,
och sett dem där. Där tycker jag ändå att de har varit ganska bra. De är ganska välorganiserade. Jag såg dem mot Norrköping. Sen såg jag dem mot Malmö. Det som jag tyckte var imponerande mot Malmö, det var just den förmågan att ställa om. Att Axel Kjell då, som jag väl inte har blivit imponerad av så många gånger under hans resa med Örebro här. Men däremot tyckte jag att det var snyggt att han insåg att den här första halvleken, även om vi har med oss ett hyfsat resultat, de hade 1-1 då, så kommer den här handbollsmatchbilden, vi kommer aldrig klara den liksom. Vi måste flytta upp. Malmö är mer sårbara om vi stressar dem högre upp. Nu får alla liksom kliva upp ett par steg och så försöker vi störa dem högre upp. Och man fick till liksom en hyfsat jämn matchbild. Sen är det klart att i den matchbilden så skapar ÖSK bara halvchanser och de har inte den kvaliteten, och till slut är det de här ytorna som gör att de förlorar matchen. Men de gör det mot en övermäktig motståndare, och det var ändå ett intressant sätt att förändra från att spela på ett sätt i första halvlek till att spela på ett helt annat sätt i andra halvlek, och inget av sätten var egentligen jättedåligt.
Ja, men från och med då, liksom, om man ska ta det enskilda beslut som man tar då i den här matchen mot Djurgården, det är ju att han sätter Erik Larsson då som ensam anfallare i den här matchen. Och det tycker jag, om det är någon match som, han är ju vänsterytan, han är ju bäst som vänsterytan tycker jag, kan spela högerut också, men jag tycker han är bra när han viker in från vänsterkanten. Om man nu möter Djurgården som har från Vittry just då, som är jättehögt upp i tiden, varför inte chansa att spela Erik Larsson i den ytan bakom där och försöka anfalla därifrån? Varför ska han vara ensam anfallare i matchen mot just Djurgården då? Agon Mehmet har ju faktiskt sett bättre ut än på länge och verkar ju vara på G nu, så kanske finns någon skala som jag vet om, eller att han har varit sliten eller sådär, men då känner man ju liksom att Erik Larsson var helt osynlig som ensam anfallare, och då man kan ju bara utgå från det man ser, och det tycker jag var ett konstigt beslut.
Ja, så är det ju, men i matchen då innan mot Malmö så skallar han ju för fan in ett inlägg där kliniskt som en striker som aldrig hade gjort annat än att nicka in bollar från straffpunkten, så att det är möjligt att det fanns med då. Men han fick inte fråga en Kjell då på presskonferensen om hur han resonerade kring valet av Erik Larsson.
Nej, jag borde ju ställa en fråga, men det blev så mycket snack om värmen eftersom Niklas Bergkrot sa att han såg kameler på planen för att det var sån hetta.
Ett annat efterspel i veckan som var intressant var ju AIK efter 1-1 mot Falkenberg, hur huvudtränare Bartosz Gielak, sportchef Henrik Jurelius och andra tränare Patrik Gildefalk ställde sig och i ett snabbt möte ute på planen, och det såg ganska intensivt ut det här mötet, och sen så kom de in med en väldigt tydlig approach, eller Gielak då till presskonferensen, med en väldigt positiv approach till det här, och det var väldigt tydligt att de hade pratat om att okej, nu kan vi inte låta det här resultatet styra våra tankar, utan vi måste verkligen trycka på vad som har varit positivt. Och han gav faktiskt ett väldigt sympatiskt och inspirerande intryck under den här presskonferensen efter sin femte match utan seger, med ett AIK som rör sig ner mot bottenstriden, att ändå liksom koppla på den charmen och karisman i det läget, samtidigt som man ändå hade något att säga. Jag menar, i allt det här så sa han ju att nu har vi för första gången en hel träningsvecka, där jag inte haft någon gång tidigare. Han pratade också, tror jag det var, för första gången om att spelarna hade ett dåligt självförtroende, lite det som det du har varit inne på, att Norlings arv var ett gäng spelare utan självförtroende. Så han hade en rad liksom argument för att försöka liksom bygga vidare på att de har spelat 1-1 mot Falkenberg och kanske ändå skapat mer chanser än tidigare. Men det efterspelet är intressant, att de så tydligt då ställde sig och tog ett möte och bestämde, nu är det viktigt att vi skickar de här signalerna.
Ja, men det är ju ändå proaktivt på ett faktiskt jävligt skickligt sätt att lösa det. Ja. Och det är ju ändå tre stycken relativt sett orutinerade människor, Gildefalk, Jurelius och Gielak.
De blottar ju strupen lite också då, för att om de nu inte får en effekt på det här mot Helsingborg, när de liksom har pratat om att de har fått sin träningsvecka, de hade positiva besked här. Om det nu inte heller då ger effekt mot exempelvis Helsingborg, då är det frågan om vad ska de då komma dragandes med, kommer liksom nästa reaktion bli. Samtidigt så visste väl de någonstans där att de kommer också förstärka truppen inför den matchen, så att chanserna kommer ju vara större att de vinner den.
Nej, men inför ÖFK-matchen känner man ju, det är århundradets krismatch, liksom århundradets ångestmöte. Och så förlorar de den, liksom, så bara fortsätter allting. Och så nu möter de Helsingborg och är ett ännu värre läge. Liksom. Det som vi pratade ju lite inför matchen mot Falkenberg. Vad gör man om liksom AIK förlorar mot Falkenberg? Vad ska man skriva då? Det finns nästan inga ord kvar liksom, att beskriva det här misslyckandet. Det börjar nästan ta slut.
Fast det är AIKs stora styrka. Det finns alltid ett kapitel till i berättelsen om AIK. Det är både deras välsignelse och förbannelse. Att det finns alltid ett kapitel till. Det, orden kring AIK tar aldrig slut. Transferfönstret ska vi avrunda den här podden med att prata lite om. Vi nämnde AIK som har värvat lite. Men det som är verkligen sticker ut med det här fönstret, det är ju att klubbarna gick in i det med nästan desperata för att sälja spelare, och det har knappt sålts en enda spelare. Det här talas ju väldigt tyst om. och det är ju inte så konstigt, för att jag menar, de vill ju inget annat än sälja, men uppenbarligen så går det ju inte. Det beror ju på någonting. Vi vet att ekonomin är katastrofal i många av de här föreningarna. Det är i alla fall vad de säger utåt. Det är ju vad de säger när de tigger pengar av staten och de vill ha del av skattebetalarnas pengar. Så att vi får ju ta dem på orden att det här året har varit så styggt mot ekonomin. Står de ju och ljuger om det. Så att vi får ju förmoda att de vill sälja spelare till varje pris, men lyckas inte. Vi har sett Östersund sälja Kadiri för ett underpris. Och sen kom då den här affären. Emil Roback, en Hammarby junior som knappt satt en fot på en allsvensk plan. Jag har knappt satt en fot i Hammarbys farmagäng Frej, va?
Nej, inte varit helt ordinarie där.
Och han då stickit i Milan för 15 miljoner kronor, en summa som kan då uppenbarligen bli ännu högre.
Jag tror Fotboll Stockholm skrev 12 miljoner nu, och det kan bli upp mot 15-20 om allting, om alla stjärnor faller på plats liksom.
Ja, okej, men då är det ju en miljon euro då, eller en och en halv eller vad det nu landar på liksom. Så att det är klart att det är ju oerhörda pengar för en spelare som aldrig spelat allsvensk fotboll. Det finns ju många 17-18-åringar i årets allsvenska som har gjort.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Matcher. Men som inte är iväg någonstans. Jag menar, Paulus Abraham i AIK har spelat ganska mycket och gjort ganska bra ifrån sig. Han är fortfarande kvar.
Han kommer ju bli såld dock. Ja. Det måste nog AIK kunna finansiera de här nya köpen.
Ja, men i alla fall, den här affären sticker ut. Inte för att han går till Milan som en talang. Men för att de betalar så mycket för en spelare som inte har gjort någonting.
Nej, man kan ju undra sig då hur mycket värd är då en sån som Isak Bergman Johannesson, som har varit dominant i allsvenskan, två finast nu igen mot Blåvitt och varit jättebra totalt sett då, får man säga, i allsvenskan. Han är lika gammal som Roback, men född 2003 båda två. Han måste ju vara värd i så fall. Alltså, skulle Norrköping sälja honom till en...
Ja,
han är ju 100 miljoner liksom.
Ja, jag menar det. Han är ju värd 10 gånger så mycket i så fall. Ja. Ifall då den här affären är någon form av rättvist märke för vad priserna ligger. Men jag tror att den här affären sticker ju ut av andra anledningar. Exakt vilka vet jag inte, men det är en märklig affär att de får så mycket pengar för.
Ja, men Jansson har ju varit tydlig om att även innan Milan, och det var ju ett rykte om bara i München och Arsenal och sånt, även liksom för några månader sedan, för ett halvår sedan, att de är intresserade av honom. Och det var någon klubbledare som försade sig till mig: spelarna, eller utlandsklubbarna, skiter hur bra spelarna är. De vill bara se potential. De behöver inte visa någonting liksom, i princip egentligen. Så jag började tänka mer och mer. Hade jag varit en slug klubbledare idag, hade jag börjat hypa mina tonåringar mycket tydligare. Mycket, mycket tydligare. Liksom läckte ut någonting där. Började prata om att han ser enorm ut. Alltså, det känns ju som att om inte vi har sett så mycket av Roback, vad har då de utlandsklubbarna sett liksom? De kan inte ha sett så mycket. Jag tror inte de har så mycket scouter på Frejs matcher. Jag tror inte att de har så mycket bra koll på. Visst, man har sett deras ungdomslandskamp och sådär. Men jag hade jobbat mycket med att bygga mina talanger. Skrikit om det nästan. Liksom pratat om de här spelarna. För jag tror nästan att man skulle kunna sälja en bluff snart som är 15 år gammal om man ger dem en match i allsvenskan. Liksom.
Ja, jag är mycket tveksam till det. Jag tror att Zlatans ord har vägt väldigt tungt här.
Det vet man inte, men det är möjligt ju.
Ja, det Jesper Jansson sa väl att Milan vore dumma om de inte hade kollat med Zlatan. Om vi då förutsätter att det stämmer att de har kollat med Zlatan, och Zlatan hade sagt att nej, den där gubben är inget att ha, då hade de ju knappast hystat upp nästan 15 miljoner för honom. Så att uteslutningsmetoden leder ju oss till att på frågan när Milan har kollat med Zlatan så har han sagt att ja, men det där är ett bra jävla köp.
Mm.
Och då måste ju det också spela in i nivån på beloppet. Och sen får man ju fråga sig då, om det nu är så att Zlatan har sagt då, det där är ett bra jävla köp, det här är riktig talang och allt det här. Hur handlar hans liksom värdering? Är den av Emil Robaks faktiska kvaliteter eller handlar det också om att han är delägare i Hammarby och någonstans ju har ett intresse av att det kommer in pengar i Hammarby?
Ja, det är klart.
Så att det blir ju en lång kedja av tankar som dyker upp där när det är så svårt att sälja spelare. Inga andra spelare säljs och så kommer plötsligt den här junioren som inte har satt en fot på en allsvensk arena och ja, hittills är sommarens dyraste försäljning.
Ja, men det
som, och jag menar, som du säger, då skulle ju Norrköping skulle kunna snabbt ta in 100 miljoner på Isak Bergman Johannesson då, om det här liksom är en måttstock.
Men det som är intressant tycker jag, det är att om jag har förstått rätt med Robak, det lilla jag sett är att han är en ganska lång, stor, stark, bra djupled, väldigt snabb spelare liksom. Påminner ju ganska mycket då med sån som Amin Sarr i Malmö FF, som har de egenskaperna också. Men ju har visat det i Allsvenskan, eller hur? Han har ju visat det redan i Allsvenskan, han är dock 2 år äldre. Men han har visat att han redan nu är en spelare som definitivt håller på allsvensk nivå, trots att han är väldigt ung. Men då är det bara för att han är 2 år äldre, så är han helt ointressant då uppenbarligen. Utan det handlar bara då om att någon är 2 år yngre men ännu inte har visat någonting, så går man bara på potential. Och det tycker jag nästan är en skev marknad på många sätt.
Ja, men jag tror inte att...
Zlatan, jag vet det. Ja. Men det finns ju andra exempel också på unga spelare som säljs. Liksom. Så överlag så tycker jag nästan att det börjar nästan bli något slags magiskt över ordet potential liksom, att man tänker att man utgår lite för lite utifrån vad faktiskt spelarna har visat.
Men man får ju tänka på att det är en spelare i år som är såld på potential, så det är inte mycket, det är inte många sådana. Utan
nej, men Abraham tycker jag börjar likna det lite också. Jag tycker att han har varit jättebra i vissa matcher.
Men du tror att AIK kommer sälja Paulus Abraham innan de internationella fönstren stänger fram i oktober?
Ja, men helt övertygad kring det. Absolut, det är jag. Och då, för att just den här nästan sjukliga besattheten vid det ganska luddiga ordet potential. Alla fattar ju ungefär, man har sett Paulus Abraham blixtra till i aktioner som håller hög klass. Och det är väl det som är potential. Han har visat det i Allsvenskan. Men jag tycker inte att han har, liksom, det är inte närheten av vad Alexander Isak gjorde sin första vår som allsvensk spelare. Inte närheten. Och då tror jag ändå Alexander Isak var ett år yngre ändå. Liksom, så att det är inte den här dunderpotentialen, men det är nästan lite ännu större liksom fetischering kring det här potentialbegreppet sen dess. Så att jag skulle säga att
den som kommer närheten av Isak i år är väl Isak Bergman Johannesson.
Ja, absolut.
Just, där så har du en talang som kanske är på en ännu större nivå. Men där har ju de, IFK Norrköping har ju precis förlängt med Bergman Johannesson, och de kan ju av den anledningen ha is i magen. De behöver ju inte sälja honom innan de här fönstren går ut, för att de kanske kan tjäna ännu mer på att vänta med att sälja honom till marknaden mer och gå tillbaka.
Vet du vad jag tänker också kring Paulus Abraham? Han gick väl till AIK för att han skulle få allsvensk fotboll i 1 eller 2 år och komma in i det och spela mycket. Nu måste han använda som en jävla handelsvara, sälja snabbt till högstbjudande så att AIK kan rädda sin ekonomi. Var det de sa när de värvade honom i våras? Vi vill sälja det snabbt igen. Utan de sa väl till honom att han skulle få utvecklas och få chansen. Nu kommer han säljas till varje pris alldeles oavsett. Trots att inte han kanske har visat så pass mycket så att han är värd att säljas utomlands. Det tycker jag lite, man dribblar lite med någon människas faktiskt utveckling.
Det var ett av de argumenten jag hade när jag sa att jag tyckte att det här året ska man stänga serierna så man inte tvingar klubbar att ta den typen av ja, men nästan lite obehagliga beslut kring unga människor. Att det ska inte vara sån press att man riskerar att förlora allting genom att åka ur. Men det hade jag inte så många med på att jag tyckte att serierna skulle stängas. Men då får man andra negativa konsekvenser istället som ställer till unga människors liv. Men det får ni ha på era samveten. Skämt åsido, har du inget mer, Boman, så tackar jag dig för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Yeah.
Ja, alltså det är ju intressant om man säljs. Jag visste ju inte att det är så jävla säkert att han gör det. Oh. Men...